mycket. Och då blir det liksom, wow!
På tal om att hantera det oväntade liksom.
Ja, så var det bara, ah, mina inställningar! Ah! Men det är liksom ett ögonblick som inte kommer tillbaka. Välj dem du lyssnar på. För att de som ger tummen upp på nätet ger kanske inte kvalificerade för att ta dig framåt i din utveckling, utan det är mer att de är schyssta.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och i det här avsnittet så intervjuar jag John Hellström som är en prisbelönt fotograf inom både bröllop och djurkategorin. John jobbar också med utskrifter och print. Och vi snör in en hel del på det, men vi pratar också mycket om tävling och Johns magiska bröllopsdrönarbilder. De senaste avsnitten har jag gjort som en videopodcast som finns på Fotopodden på YouTube. Och vi pratar om Johns bilder och du kan också se exempel där i avsnittet på bilderna som vi pratar om. Så om du vill helt enkelt se en videopod istället så tycker jag absolut att du ska gå in där och kolla och passa på att prenumerera. Innan vi kör igång avsnittet så vill jag också bara passa på att tacka dig som kollar och dig som lyssnar. Det betyder verkligen så himla mycket för mig. Och om du vill göra mig och Fotopodden en liten tjänst så får du också jättegärna tipsa en fotografkompis eller en fotointresserad kompis om podcasten så att den kan nå ut till fler. För det vore superkul. Här kommer min intervju med John Hellström. Hej och välkommen John till Fotopodden. Vad roligt att ha dig som gäst.
Tack, kul att få vara med.
För de som inte känner till dig, vill du börja lite med att berätta vem du är och vad du gör?
Jag är fotograf, bor i Stockholm, norra Stockholm, Vallentuna. Och jag är en printmakare också, så att jag fotar och printar. Ja, mest fotar jag bröllop. Så, men jag fotar idrott, sport, natur, andra saker också.
Och nu tycker jag nästan du tog i lite för lite. En prisbelönt bröllopsfotograf.
Ja, okej. Okay. Jag kan ju ta lite. Min bakgrund är, jag kommer från idrotten. Så att väldigt många år sedan så tog jag upp en kamera. Min första Nikon-kamera. Och gick och vaskade svartvitt. Och då fick vi, det var för att rädda mig från idrotten. För att inte bara idrotta, utan jag skulle ha någonting annat också. Och då gick vi och vaskade i mörkrummet så här. Så varje vecka, en gång i veckan, så fick vi feedback från vår fröken eller lärarinna. Och så tog det en vecka tills man hade gjort om de här uppdragen. Fick vaska fram dem då i labbet då, och fick nästa feedback. Det är lite skillnad mot nu när man kan kolla direkt bakom dem.
Gud ja.
Parallellt där så jobbar jag mot elitidrottare i golf, där jag har doktorerat, så jag är golftränare också, men jag jobbar inte som klassisk tränare. Så jag har jobbat på elitutveckling då och tittat på sport performance och hur expertis blir till. Så 2012 då disputerade jag och då blev jag också professionell fotograf då. Så att då tänkte jag så här, ja, men vad händer om jag ska göra lite av det jag vet inom elitidrotten och jobba med mig själv lite, inte exakt samma som en OS-satsande, men åt det hållet där man jobbar med sätta upp mål, jobba med kvalitetsfeedback och träningsvolym och periodiserad träning, ta reda på styrkor och svagheter, vad som spelar roll för resultaten och aktivt jobba med det.
Och
det var också, det var också en del varför jag började tävla då i SM. Och jag började faktiskt, ska vi säga, internationellt så började jag 2013 att tävla utomlands då. Där blev PPI och SVPP i London och första var Las Vegas då. Och 2017 så började jag min första SM då.
Och nu nyligen i SM i Sverige, eller SM i Sverige, jag får ta om det.
Ja.
Och nu nyligen.
Ja, precis. I svenska mästerskapen nu så hade jag lyckan att komma, vad kom jag? Etta och tvåa i bröllopdokumentärt. Jag kom tvåa, trea, fyra, femma i bröllopporträtt och jag vann i Natur Wildlife.
Ja, det är jättehäftigt. Stort grattis.
Ja, tack. Det är klart att en del är att det liksom är roligt att vinna och så. Men den andra delen, för mig så är det ju nästan viktigare att få feedbacken från domarna. Och Mm. Och så att det blir en drivkraft att utvecklas. Det här att vad kan jag hitta på nytt? Hur kan jag göra bättre? Vad gör alla andra duktiga fotografer? Vad kan man lära sig av det då? Så att ja, det är inspirerad av det också.
Mm. Jag tänker vi ska komma tillbaka till tävling och sånt lite senare i samtalet. Men vill du berätta lite, hur gjorde du då för att börja jobba som fotograf när du ville komma igång med det?
Jag började, jag tror att jag började annonsera. Jag hade ju fotat i kanske 20 år innan det, så att det var inte så att jag plockade upp en kamera då. Jag hade fotat länge.
Nej.
Men däremot så jag var ganska okej på att fånga ögonblick med de åren innan, och jag var bedrövlig på att skapa bilder och bedrövlig på att sätta ljus och sånt när det till vad ska jag säga, det tillgängliga ljuset är dåligt. Vad gjorde jag då? Då fick jag stora problem. Så det var en av mina största nackdelar som jag var tvungen att ta tag i då, så att jag aldrig var liksom i händerna på väder och plats och så, utan att kunna skapa då.
Men de 20 åren som du hade fotat, vad fotade du för någonting då?
Alltså jag hade alltid med mig kameran. Så. Åkte vi ut och backpackade, hade jag med mig en eller två kameror. Vänner, hade jag med mig kamera. Åkte vi skidor, hade med mig kameran. Alltid med mig kameran. För att alltid kunna jobba, träna liksom, och leka med den. Så.
Men hur gick det till då sen när du började? Du började annonsera, sa du?
Ja, precis. Jag kommer knappt ihåg det, men jag började annonsera. Jag fick några, men det är som vanligt. Liksom, jag var ju van att vara för egenföretagare. Det har jag varit i jag vet inte, allt för länge. Så att den delen, att tala med kunder och jobba med ett företag, och så, det är ju också en stor del att hantera. Många nya tänker, åh vad kul att fota. Och så ser de att, wow, det är bara en liten bit som är fotningen. Absolut. Här av allting då.
Precis, ja.
Men det är klart att den delen hade jag med mig. Jag hade däremot inte med mig delen liksom, att hantera olika lägen i fotning. Hur jag, liksom, så de här olika kraven i just bröllop då, när det snabbt kan växla mellan solsken, jättemörk kyrka, stressade bröllopspar, nervösa, bröllopsklänningen som är borta, syrran som har nyckeln till rummet där bröllopsklänningen hänger, fulla gäster, allt sånt som tar tid att lära sig hur man ska hantera. Så.
Ja.
Men då börjar jag tror att jag börjar som de flesta. Alltså man prövar lite, får lite då och då. Jag för noteringar, vad jag tycker jag har gjort bra, vad jag tycker jag har gjort, liksom, behöver göra bättre. Försöker jobba aktivt med att träna det. På senare tid när jag har barn så leker vi fotning när jag försöker introducera någonting nytt. Så att jag gör det sällan första gången med kunder, utan då leker vi. De fotar mig, jag fotar dem. Så ser vi.
Hur gamla är de då?
Ja, idag är de 9 och 14.
Okej. För min dotter på 1,5, hon börjar redan tröttna på att jag har framme kameran mycket hemma och säger liksom bort kamera.
Ja, men jag brukar börja med att de får fota mig då, så gör vi lite galna grejer. Mm. Det kan vara allt från ska vi säga, vad heter det? Trådar med LED-belysning längst ut då, som vi har målat med oss där, var det senast då.
Ja.
Och då har jag fått stå och posa så här. Och så säger killarna då att men nu ska du vara som Iron Man, så ser lite coolare ut. Ja, men du är inte cool pappa, du måste se argare ut. Och håll ut handen här och så viftar de med den här så det ska komma energi ut ur handen då. Så kameran på stativ, så trycker de och så blinkar den lite och sen är det 5 sekunder eller vad det nu är på slutartiden då. Och så springer vi och kollar. Pappa, där rör du dig lite. Så det är ge och ta där. Så.
Verkligen.
Men det är ofta så som jag utvecklas då när jag sätter upp mål. Jag ser att wow, det där skulle jag vilja göra. Testa. Väldigt lustbetonat. Det jag tycker är kul. Jag skulle aldrig fota om jag inte älskar det jag gör. Så. Mm-hmm. Utan hade det bara varit en liksom transaktion med pengar, jobbpengar, så hade jag direkt gjort något annat, kan jag säga med en gång. Så att jag hittar hela tiden saker som inspirerar mig. Hade jag inte haft det, hade jag inte haft drivet att hela tiden försöka utveckla mig själv och göra något nytt då.
Nej. Vad roligt att du säger det, för jag tycker av många av dem som jag pratar med här i podcasten och också det man känner själv, så är det ju så himla mycket med att vara egenföretagare. Det är ju på ett sätt lättare att vara en anställd, för då går man till ett jobb och har sin arbetsuppgift. Någon kanske gör jobbet åt en om man är sjuk. Ja, det finns ju massa plus och minus, men det känns som att det genomgående ändå är att för att det här ska vara roligt så måste man också hitta det som man brinner för att liksom orka framåt på något sätt.
Ja, ja absolut. Och att Steve Jobs som sa någonting om att den här brinnande motivationen och lusten, det är vaccinet mot utbrändhet. Det är nog inget hundraprocentigt, för att vi är flera i branschen som stryker med ändå. Men det får oss att liksom göra det lilla extra så.
Mm. Men hur gör du för att jobba bra under en bröllopsdag? Vad är det du letar efter när du tar dina bilder?
Först så försöker jag förstå mina par. Vad är det för personlighet? Mm. Vad är det de vill? Men de flesta är ju första gången de gifter sig, så att det inte alltid är som att de har tagit de bästa valen, eftersom de inte är medvetna om det. Så då lyssnar jag, försöker förstå, och sen så kan jag också lämna förslag. Jag följer nästan alltid med i deras schema, då de flesta inte kan planera bra. De flesta planerar ju, är tidsoptimister, snällt ord för att planera för tight. Och då vet jag att är det foundation som är borta, taxin kommer sent eller någonting annat, då blir det en stress. Är de stressade på bilderna kommer de inte tycka om att se dem, även om jag har perfekt ljus. Så vi spränger in tid, jag förklarar varför, jag ser till att det är ett luftigt schema. Jag har en del som har, alltså, jag generaliserar lite nu, om vi tar doktorer, ingenjörer, militärer som kan planera med 5 minuters intervall. Och så säger jag, superplanerat här. Ni har verkligen tänkt på allting, utom en sak. Det okända.
Mm.
Och då hjälper de att spränga in buffert för saker. Så att vi har liksom, så att det inte blir domino när första biten faller, så faller hela schemat. Så. Utan vi spränger in
tid. Ja.
Sen har vi motsatsen. Mm. De som inte har någonting alls. Där jag har haft bröllop där de säger att de vet inte ens vilka som kommer. Då har jag fått sätta in stolpar, hållfast, kanske inte bara för det paret utan för personerna runt omkring som ska komma och göra maten för kockarna och så. Bara för att det blir någon form av struktur för att få det att funka.
Mm. Mm.
Så nummer ett där, det är att de ska veta lite mer vad de vill. Nummer två är att de har en lagom planering för just det paret som skapar en trygghet. Som skapar en buffert för att kunna njuta av dagen och hantera det oväntade. Nummer tre är en övning som jag brukar göra som heter if then eller om så.
Mm.
Och då pratar vi om vad är de värsta sakerna som kan hända om ni bara kommer upp på det. Ja, och vad kan de hitta på? Liksom? Ibland så hittar de på med vädret och åska och allt sånt där. Och då pratar vi om, vad har du direkt kontroll över? Och vad har du indirekt kontroll över? Och vad har du ingen kontroll över? Så, och de har ingen kontroll över om det kommer regna eller inte. Men vad har de kontroll över? Om de har kontroll över om de har plan A ute eller plan B inne. De har kontroll över om de har paraplyer. Helst utan reklam. Snygga, fina som de vill bli fotade med. Ja, men har de inte tänkt på det innan så dyker det upp ett med Volvo-reklam eller någonting som gör att bilden kanske inte blir så attraktiv. Så att, vad händer om buketterna inte kommer? Och vad är det bästa ni kan göra? Så att tanken där är att när det händer saker, så nummer ett då, att de inte kravställer allting som inte går att kravställa. Det måste vara, det ska vara, så blir det inte så, och så mår de dåligt. Så att ta bort så många krav som möjligt när de väl har gjort planeringen. Och det andra är också gå till kärnan. Så här, vad är kärnan hos er när ni säger ja till varandra? Och så får de tänka efter lite. Ja, men det är ju du och jag, älskling. Vad fan om liksom farbror Sven inte hittar dit? Nej, då har vi delegerat så att syrran tar alla samtalen. Vi har lagt bort telefon. telefonerna och så att vi kan njuta av varandra. Mm. Om blombuketten inte kommer, kan vi fortfarande säga ja till varandra och vara glada? Om det regnar, kan vi fortfarande gå in på plan B, kan vi fortfarande njuta av vår stora dag? Och jag säger att de blir mer glada av att jag tar ett suddigt kort i dåligt ljus när de är lyckliga med varandra och de minns det, än när jag tar en kanonbild med snyggt ljus i en otrolig miljö och de är förbannade, stressade, kollar på klockan så här. Och när de ser den snygga bilden så minns de bara hur stressade de var. Så att därför är det är väldigt mycket, ska vi säga, förarbete mentalt. Och det är väldigt lätt i vår bransch. Vi pratar om objektiv och vi pratar om märken och allt sånt där. Och ja, jag älskar min utrustning, min Nikon-utrustning och mina ljus och allt sånt där. Men har jag inte den psykologiska grunden hos mina par så då gamblar jag.
Ja, men det låter verkligen superviktigt och jag håller verkligen med om det du säger. Dels bröllop som jag har fotat, ja, men när det blir tajt med schemat, det kan ju verkligen bli jättejobbigt. Och av någon anledning så tycker jag oftast det är fototiden som det liksom snävas in på helt plötsligt. Jag håller också verkligen med det du säger, att man gillar ju inte bilder på sig själv. Eller jag har videos som jag har filmat där jag... Vet, man har haft en period i livet som har varit tuff. Och precis. Även om ingen annan kanske ser det på mig, så ser jag i mina ögon att Maria, du är inte helt hundra här. Nej. Eller bilder som kanske objektivt är fina, bara som jag typ tagit med min telefon. Och så vet jag att men här var en jättedålig dag. Eller jag var ledsen för det här då. Mm. Det är ju svårt att titta på något sätt. Ja. Så jag håller verkligen med på det du säger.
Ja, precis. Och om jag tar några exempel där på till exempel make-up-artisten som de ofta startar dagen med. Vad kan jag påverka som fotograf? Jo, jag kan kommunicera det och säga att vad som händer i någon enstaka fall, det är om make-up-artisten vill dra över schemat för att deras intention är att din make-up ska vara pristin och fräsch. Men vad de inte vet då, om inte du kommunicerar det eller om det inte är rutinerad make-up-artist, det är att hela schemat faller som en domino. Så att kan du kommunicera det här i förväg med make-up-artisten och sätta att där ska jag vara klar. Och sen ta in buffert. Om du ska gå från make-up-artisten till första titeln, hur lång tid tar det? Ja, det tar 5 minuter dit. Ja, om du sitter i bilen. Men du ska gå ut, du ska betala, du ska kolla dig i spegeln. Du ska betala, du ska beställa en taxi. Du ska sitta i taxin och åka dit. Det är Stockholm Marathon den dagen i Stockholm som du kanske fastnar i. Mm. Alltså, det här, alltså förbereda dem för olika situationer och ta ut bufferten i varje steg då, kan hjälpa. Mm. Det finns inga garantier, men det ökar oddsen då. Men om jag kopplar an till det här. Så det vi har pratat om nu, det handlar ju om paren och hur de ser sin bild. Om jag nu switchar... Mm. Och förlåt mig om du... jag bara kör på här lite. Men om vi switchar nu...
Nej, men gör det.
Och plötsligt så har vi våra kunder domarna. I ena fallet här, då är kunderna mitt bröllopspar. Nu i andra fallet, då är kunderna domarna. De ser inte på bilderna.
Det är en tävling då.
Ja, tävling. De ser inte att vi har skrattat eller gråtit innan. De ser inte att den här whiskyn, 100-åriga whiskyn har levererats en timme innan. De ser bara det de blir presenterade framför. Så att för att lyckas i tävling så måste man koppla loss sig från sina egna känslor. Och det är ju mitt barn jag har fotat. Jag älskar mitt barn. Ja, men domarna vet inte att det är ditt barn. Det är inte deras barn heller. De tittar bara på det som är presenterat för dem. Så det är helt annorlunda än den här servicedelen och den här kundrelationen att tävla i fotning då.
Men det är det som jag tycker är så intressant och som jag liksom har börjat nosa lite på. För jag tävlade ju för första gången i SM i år. Ja. Och det är ju ett annat tänk än att leverera bilder som kunder ska vara nöjda med. Sen så i de bästa världar lyckas man väl leverera fantastiska bilder till sina kunder som också liksom är tävlingsnivå om man ska verkligen tänka på alla fronter. Men man det är ju lite olika sätt att tänka kring sina bilder helt klart.
Ja, alltså det är två olika kunder. Med det sagt så så alla de gångerna som jag har vunnit medalj under sedan 2017 i bröllop, så är det kundbilder. Mm. Det är inte så att vi har gått någon annan dag och tagit extra bilder. Det är kundbilder som jag sen har levererat till dem. Så att när jag går in, och det här är ju för mig då, men när jag går in i en tävling, eller när jag går in i ett bröllop, så försöker jag ju dels möta det jag tror att de vill ha. Och sen när jag har fått de säkra bilderna, det vill säga det förväntade, när jag har tagit det förväntade, då försöker jag att göra, om det finns tid över, och ta det extra. Och kunna gambla lite.
Mm, vad spännande. Så där är en,
jag lyssnade på en, jag tror det var en jag har glömt hans namn här, men det var en väldigt gammal rutinerad fotograf. Och han sa alltid det. Mm. Jag hörde, ta det förväntade, säkra det, och sen kan du pusha och försöka göra det bättre. Och jag tänkte, fan, det låter enkelt, men det är så smart liksom. Jag tar de förväntade, nu känner jag mig trygg, jag har dem. Mm. Nu vågar jag liksom leva ut. Jag vågar ta lite extra tid på den här grejen som jag inte riktigt har fått då.
Ja, vad roligt. Men för dig då, vad är det säkra inom bröllop? Och vad tycker du är kul att göra när du vill gå åt det mer oväntade eller outforskade?
Alltså, den grova storylinen på en bröllopsdag, om jag nu generaliserar, och det här kan ju variera lite, men först är det ju förberedelser. De förbereder sig på olika håll. Och då är det, jag gör mycket böcker också, och då kanske vi börjar med ett uppslag som en trailer till en film. Där det är en wow-bild för dem, och då öppnar man ett uppslag, så säger det, då talar det om tid och plats. Och då säger jag till bröllopsparet, men det vet ju ni några månader efter bröllopet, men era barn och barnbarn kommer inte veta det om vi inte är tydliga med det. Så om ni vill berätta er story för era barn och barnbarn om hur två släktgrenar träffas och blir till en, och deras historia här, då blir den design på ett annat sätt i boken. Och den storyn blir då, under bröllopsdagen blir det oftast bruden och sen brudgummen, första titeln och porträtt. Är det så att de inte de vill se varandra i kyrkan för första gången, ja, då kommer det efteråt. Och då diskuterar vi pros and cons med det. Hur vi ska kunna möta gästerna eller underhålla gästerna under tiden, så att det inte bara blir, från mitt perspektiv, en fotosession, utan att de kan ha en bra bröllopsdag. Alltså, det blir mer ett holistiskt perspektiv på bröllopsdagen. Det är väldigt lätt att jag kommer in, om jag levererar blommor, blommorna ska vara snygga. Eller om jag fotar, fotorna ska vara snygga. Jag tar en och en bild. Men jag försöker inte tänka en och en bild bara, utan jag tänker, ett, kan de må bra och få dagen att funka? Kan helheten funka? Så därför bollar jag mycket med dem, att de kan komma in med sina gäster. Där tappar ni energi, där får ni upp energin. Kommer ni ifrån, kan ni återhämta er från min kamera, från all attention från gästerna, och sen komma ut och vara laddade igen där. Och med det sagt, så finns det ju då de här sakerna som, och då är det vigselceremonin, när de säger ja till varandra, ger sin kyss, byter ringar, de går in och går ut här, kastar ris eller blomblad. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika delar där, med, ja, vad händer om det kommer såpbubblor, fullt av såpbubblor på dig? Ja, det är såpa, det är tvål, du blir kladdig. Vad händer med riset? Tycker de om ris? Finns det andra grejer som löses upp? Men vi tar de här bilderna när liksom de blir firade ute. Sen när vi flyttar oss från en plats till en annan, det kan man kalla för transition images, eller förflyttningsbilder. Då kan man visa, åkte du i en Rolls eller en gammal bubbla, italiensk liten Fiat, när jag var i Rom senast. Åker de båt, eller hur tar de sig från A till B, någon bild som visar det. Och sen nästa del, då börjar nästa kapitlet med brudskålen och minglet.
Just det.
Och sen är lite som salladen till maten. Vad är det då? Ja, sallad är kanske inte så tråkigt. Det är lite tråkigare så, kanske till köttbiten och så. Men vad är det? Jo, men det är gruppporträtten. Och vi fotografer brukar kanske inte tycka att det är det roligaste under dagen. Men om 10 år, när våra föräldrar är borta från oss, då är det ovärderligt att ha säkrat upp det. Det kanske är 3 generationer som står här. Och det är de enda bilderna de kanske har tagit professionellt. Vi brukar prata om vilka är riktigt viktiga för er att kunna ha med er om 10 år, om 20 år. Där. Och hur lång tid tar det? Vi spränger in det så att psykologiskt när de gör brudskålen så kommer jag inte ta dem igen, utan då vill alla gratta dem. Så att rent psykologiskt under bröllopsdagen, låt gästerna få säga hur fina ni är. Umgås med dem lite. Och när det psykologiska är omhändertaget, då kan vi gå ifrån, sätta upp porträtt. Låt oss ta ett porträtt på alla först, så att vi säkrar att även Kalle där borta kommer med på någon bild i alla fall. Så, om det är 100 pers. Och sen driver vi av några grupper som ni redan i förväg har planerat är viktiga för er innan middagen.
Just det.
Under middagen, vad är förväntat då? Det kan vara lite olika, men det kan vara pappa som håller talet, reaktionerna på det. Några av vännerna och så vidare. Skära tårtan, första dansen och liten bit in på partiet då. Så en hel dag brukar vara från att bruden har fått på sig sitt ansikte, som min fru kan säga, make-upen, men kanske inte klänningen, till en liten stund efter första dansen, med lite party, men inte så att man blir, de blir för trötta och fulla och så. Så det är, ska säga, kapitel ur de förväntade bilderna. Just men låt oss säga då att det finns tid över. Så vi märker då, jag kan märka under middagen, nu har de ett litet break. Och kan fråga dem, är det okej för dig att sticka iväg lite? Och vi kanske har pratat med dem i planeringen, att vi tar det breaket. Kollar av med toastmastern sådär. Och så går vi iväg, pang, pang, pang. De kanske har sagt att, ja men gud, om vi kunde få några drönare med drönarbilder med vattnet och slottet och utsikt här. Då tar vi det. Eller så kanske de säger att det här betyder någonting mycket för oss. Det var här vi friade vid den här porten. Ja, men vi går dit och vi tar några extra bilder där. Pang, pang, pang. Så. Och sen när jag har tagit standardbilderna, då kan vi pröva med olika typer av rörelser.
Just
det. Det som kommer fram internationellt, det jag skulle säga så här, när man tar bilder för att få dem att lyfta några steg. Det ena är ju, ska vi säga, den journalistiska genren, när vi är öppna, är beredda hela tiden och kan fånga det som händer. Det andra är när vi skapar bilden, vi sätter ljus. Och där är det ju lite, tycker jag, i den nyare generationen, bortglömd konst, hur vi med ljus och kamera kan dölja det som är oattraktivt. Vi kanske kan flytta bort magen in i skuggan, lyfta upp ansiktet upp i ljuset. Hur man när man tar någonting, att man visar handkanten mot kameran istället för handflatan som får det att se stort ut. De här små sakerna i ljus som döljer eller flyttar uppmärksamheten och formar kroppen. Det är det ena. Och det andra är att jag tycker att också som finns möjlighet att förbättra många gånger när jag ser på tävlingsbilder, det är att vi gör statiska bilder. Och det är ju även jag ibland när vi postar de här porträtten. Men att man kan flika in och göra det dynamiska, där det händer saker så här i en fin miljö. Så du kan ha världens finaste miljö så här. Och så tar man ännu en pingvinpose mot varandra så här. Eller så här och trycker läpparna mot varandra statiskt. Visst, det är en fin miljö. Men det finns en miljard okreativa grejer när vi står mot varandra och ger varandra en puss. Så. Vad kan vi göra då? Vi kan göra rörelser, berätta en liten story eller be dem ha en liten uppgift där de får en känsla i sig så man ser att de börjar samspela och få en glimt i ögat där.
Just det.
Och det är saker som jag blir nog aldrig fullärd på det. Jag liksom tänker, fan, det här skulle jag ha gjort då. Nu gjorde jag för snabbt, gå tillbaka igen där. Att hela tiden jobba med kommunikationen för att om man ska höja det ett snäpp till exempel i tävling och få det här lilla extra då.
Men hur gör du då för att få paren att samspela mer och få det här lilla extra bilderna som du pratar om för att det inte ska bli för statiskt till exempel?
Det finns flera sätt vi kan göra då. Det ena är ju till exempel om jag har tid att välja ut miljö så kan jag välja ut miljö. Till exempel att jag står med ett fönster här men jag fotar inte in där högdagarna sprängs utan jag ser till hur ljuset faller där. Men jag kan säga någonting, jag kan berätta. Jag kan ta till brudgummen så här, du berätta för din blivande fru, eller berätta för din fru om de är gift sig nu. Berätta för hur du kände. Du behöver inte berätta någonting för mig. Jag behöver inte höra det. Men viska lite till henne hur du kände det när du fick se henne under första titeln. Eller några sådana här små saker så att det kommer inifrån och ut. Där. Det kan vara ett bröllopsteam som jag säger så här, kom igen, kom ihop nu! Och jag visar med min energi. där. Så att om jag säger så här, kom igen nu, nu kör vi, nu skyndar vi er. Då utstrålar inte jag. Så jag måste också tänka på utstrålning. Jag har ont i fötterna, ont i nacken, handen krampar för att jag har haft kameran. Jag får bara skaka ifrån mig det. Och utstråla glädje. För om jag utstrålar glädje, titta på dem, är med som en i laget. Då är det lättare också att det samspelet ökar på. Så jag kan plantera en tanke, ge en liten uppgift. Jag kan be brudgummet till exempel, du, fixa din slips här. Och så står han redan i en skitsnygg bakgrund i coolt sidoljus här. Där han får en snygg triangel här med ljuset. Så fixar han här lite. Blir plötsligt tror han att han behöver fixa slipsen, fast han inte behöver det. Och så står han där. Och sen säger jag så här, du, men du fixar den där slipsen. Så här, kan du kolla upp där? Ser du vad som är där? Så gör han så här, vadå? Och så kollar han upp. Bam, så får han ljuset där. Han fixar. Tänk inte på att han måste vara på något speciellt sätt, utan han har en uppgift. Sen kanske jag bullshit och säger, du behövde inte fixa slipsen. Jag vill bara ha det i rörelse. Då börjar han garva, då får han några till. Så att mycket är det att de får uppgifter, antingen att tänka på inifrån och ut. Frågor hur de kände sig. Olika drillar, men olika saker de kan göra. Eller olika uppgifter de rör på sig. Bam, bam, bam. Så här.
Ja, men verkligen. Det låter ju väldigt, som du säger, dynamiskt eller så. Men jag vill gärna komma in lite på printande också. För du printar ju. Och när man läser på din hemsida, i dina texter som du beskriver mycket, så känns det som att det är en väldigt viktig del i ditt arbete. Och så du pratar om bröllopsalbum. Mm. Och vill du berätta lite hur du kom in på det?
Alltså, jag startade med det. När jag startade min fotografering för, jag vet inte, 35 år sedan plus. Alltså då gjorde vi ju, jag vaskade fram det i mörkrummet. Och vi gjorde papperskopior där. Så jag kommer ifrån det. Sen så har jag märkt att ingen vet vad en floppy disk med bilder är längre. Folk har svårt att få in en CD-skiva med digitala bilder. DVD börjar försvinna. USB, min Mac har inte ens en USB med bilder. Så,
nej, inte min heller.
Nej, alltså alla får ju digitala bilder, så. Alla kunder. Men om det ska vara beständigt över tid, så är det ofta så att det printar, en bok kan de öppna utan att strömmen finns där, utan att datorn, när datorn tar in något, vad vet jag, så kommer det i framtiden. Så en bok kommer de kunna öppna om 20 år, om 30 år, om 40 år, 50 år, så länge de liksom tar hand om den. Och det är samma med printen. Så det är ju jättekul att ha liksom bilder i telefonen och så. Jag tar ju själv det också, och min familj, vi har massa bilder, men hur många av dem tittar jag på? Hur många av dem är liksom... Ja, inte så många.
Ja, men absolut.
Vad vi gör då, det är att vi kan ibland bara printa ut dem, sätta upp dem på kylskåpsdörren. Så att vi i familjen, när vi går upp där, så har vi någon när vi liksom har gjort någonting roligt ihop. Och så pang, kommer upp en bild, så att man öppnar, så blir man glad på morgonen. Så här. Enkelt, inget krångligt. Utan bara smack, bli påminna om varandra, om de här härliga ögonblicken som vi har med varandra i livet. Å andra sidan då, så när man har inreder rummet där kan vi ju kombinera med större print som blir en, ska vi säga, en del i inredningen. Där man kan matcha stilen på soffan eller färgerna, materialvalet. Då blir det en helt annat syfte. Där vi kan ha det som en konstföremål. Och det kan ju olika typer av syften. Man kan ta en canvas till exempel för att dämpa ljudet i en bullrigt vardagsrum. Så man lägger in matta, man tar in, vi har en i mitt eget vardagsrum då, eller vårt eget vardagsrum, då har vi en jättestor canvas. Jag tror att den är vad är den? Över en meter bred och två meter lång så här i canvas som dämpar ljudet och som vi också tycker är fin då. Så printningen och bilderna är en väldigt stor del av det jag tycker om att göra då.
Ja, verkligen. Jag printar ju också i min studio och håller med dig om allt och pratar också mycket med mina kunder om det här att ha någonting som håller till barn och barnbarn och att ja, digitala filer är ju sköra på ett sätt om man inte backar upp dem ordentligt och vet hur man ska hantera det, och att det blir något helt annat när bilderna kommer ut ur datorn och inte längre är på en skärm.
Ja.
Men hur är det för dig? Tycker du att det är många av dina kunder som efterfrågar detta eftersom du pratar mycket om det, eller hur ser det ut?
Ja, det man säljer det man visar. Så.
Och ja,
visar man inte upp album, visar man inte upp print, så är det svårt att sälja det. Så att,
absolut.
Ja, jag har nog större del, mycket större del som frågar efter album och frågar efter print än ska vi säga average. Så. Jag har fler killar, tror jag, än genomsnittet. Mm. Jag har nog minst 50% av som är mannen i andelen. Det är nog 50-50 där, som kanske är lite ovanligt. Så.
Mm, mm.
Men absolut, jag kommunicerar det jag vill göra. Det jag tycker är kul, det jag tycker om.
Ja.
Det vi försöker också visa upp.
Absolut.
Fast precis just nu så är jag mellan två hemsidor här. Så att jag har lite arbete kvar att göra innan jag är nöjd. Så.
Just det. Mm. Ja. Men jag tycker också mig se en trend i många fotogrupper, och jag har ju en Facebookgrupp för fotografer, och du som tittar eller lyssnar, om du inte är med där får du jättegärna gå med. Fotopodden heter ju gruppen också. Men det är mycket frågor om print, och det känns som att många skriver det. Min dröm är att ha en storformatskrivare eller ramverkstad eller liknande. Och jag tycker det är en spännande fråga, för att jag började ganska tidigt. Alltså, det var inte länge jag jobbade med foto innan jag började printa också, för jag tycker det är så viktigt och en bra grej, och det är ju lite mer kostnadseffektivt om man gör det själv än om man beställer hos någon och sådär. Men jag tycker också att det är väldigt mycket jobb med det. I alla fall om man ska laminera. Så jag tycker jag brukar ofta rekommendera det andra, att man kanske ska, vet, beställa hos någon ett tag först och se om man liksom får lite rullians och så. Men vad tänker du om det?
Ja, alltså det är både för- och nackdel. Det är mycket mer kompetens och omhändertagande kanske än vad de flesta tror då. Bara en printer, om man slutar använda den på ett tag, så kloggar den igen. Och du får använda väldigt mycket bläck för att liksom stråla igenom det. Det kostar mycket pengar, helt enkelt.
Verkligen. Och ganska hög startkostnad också i inköpspris.
Ja, absolut. Mm. Och sen hur får man det från skärm till papper? Det hör jag många som säger, det blir fel färger och så. Ja, du behöver ha en kompetens att både använda dels en bra kvalitetsskärm. Du behöver kunna kalibrera skärmen. Och du behöver också ha kvalitetsprofiler för kombinationen av printer, papper, bläck. Så att jag gör ju alla profiler själv. Jag mäter ju upp färgerna och jag uppdaterar det. Det är så otroligt mycket mer jobb för en tävling till exempel, än vad gemene man tänker. Bara det att jag använder Canson, jag är ambassadör för Canson papper. Och bara i alla de pappersvalen som finns där, göra inför ett SM, göra nya fräscha ICC-färgprofiler på varje papper. Bara det tar lång tid. Bara testa varje papper, hur det funkar nu. Förbered allt sånt för att det ska bli bra. Tar lång tid. Och det är klart att du kan ladda ner generella ICC-profiler som är anpassad för en annan printer. Men grejen är att alla printar driftar. Du får in olika batcher av bläck, papper, kombinationer. Så att du kommer få avvikelser. Frågan är bara, är dina avvikelser acceptabla eller inte?
Och för många som inte... Jag har ingen aning faktiskt.
Nej, de flesta har inte det. Och det är ju en av grejerna som jag gör också till... Ja, kanske varför jag blir överbokad, fullbokad nästan direkt för tävlingarna. Det är kanske att jag gör de här långa förberedelsearbetena. Och vi tar in printen i ljusbås i en tävlingssituation. Alltså, vi sätter in i ljusbås precis som domarna har och kontrollerar det. Det är inte så att vi beställer för ett labb och hoppas att det ska bli bra.
Utan
det är kontroll i varje del av kedjan. Sen behöver jag alltid skruva på saker och jobba på saker för att göra det ännu bättre. Men, Men alla de här små delarna läggs ihop till ett slutresultat som blir bättre. Så. Den här bilden var den som vann. Nu är det inte exakt tävlingens ljus här. Men det här är Snowfight heter den. Den fick guld nu i SM i Wildlife. Så här. Och
det var där den, det ser nästan ut som en målning.
Ja, ja precis. Och när man sitter och tittar på en tävling så här, över en livesändning, ja, kan man inte komma och se printen live, då är det näst bästa, höra domarna och så. Men precis. Vad många gör, problem när jag ser i forum, det är att säga att jag tycker den bilden istället, hur kunde inte den bilden få mer poäng? Nej. Du ser inte printen. Du ser vad en kamera har, du ser inte om det är banding, om det har spruckit i, om det är överskärpt, om det är halos i bilderna där. För du tittar inte på bild, du tittar inte på tävlingsbidraget, du tittar på sändning. Nej. Går inte det att visa i sändning här? Så. Men för en sån här bild, när du ser att den är målad, så då är det vit snö över vingarna som syns när det faller. Men den vita snöflingorna syns ju inte på marken.
Nej,
så att vad vi då har gjort, eller jag har gjort, det är att jag har valt ett Canson BFG Archis Pure White papper som har en struktur på. Så att man tittar nära på den så här, så är det struktur som kan få domarna och tittarna att se att, men vänta här, det finns någonting som skulle kunna vara snöflingor.
Ja, där. Verkligen. Och det är roligt också, för det, jag sa ju att den bilden såg nästan målad ut. Det sa jag till min kompis när vi stod och tittade på den. Jag tycker den påminner om så här riktigt gamla japanska målningar med liksom tranor och så. Men det visar ju också hur mycket val av papper påverkar bilder. Och också som du säger, för lyssnarna, om man inte vet hur SM går till, så är det ju att det först är en sändning där det har varit en livesändning av där domarna bedömer bilderna. Och sen så om man går på SM-finalen, då kan man se utskrifterna i en utställning och gå och titta på dem. Och domarna tittar ju på dem på utskrifter när de gör sina bedömningar. Och jag tycker också det var så otrolig skillnad och verkligen lärorikt när man kom in till utställningen. För då kunde man verkligen se det domarna hade pratat om i sändningen och verkligen se de små skillnaderna och det som kommer fram när det är på print. Så det är verkligen jättestor skillnad helt enkelt.
Och vissa saker tar domarna kanske inte upp, men det finns där undermedvetet. Och en av de sakerna är delta. Vad är delta? Det är skillnaden mellan olika saker. Som jag visar här så ger det inte helt rätt åtgivning i färgerna. Jag har provat kanske 10 olika vita passepartouts. Som skar sig lite mot snön. Så här. Och när jag testade en passepartoutfärg som plockade upp färgen på bröstet på fåglarna istället. Då var den kalla snön som poppade. Så alltså, då blev det ungefär samma i passepartout och fjädrarna. Då är det istället deltat skillnaden är snön som poppar och får den kall då.
Just
det. Så det var tyckte jag var ett säkrare drag då än att det blir nästan likadant vitt så att det börjar skära sig.
Just det.
När jag vann årets bild med den här poolbilden, då jobbar jag med för att få klänningen att poppa och testade då när hon gick runt där. Vilken passepartout gör att det blir störst skillnad att få den att poppa?
Just det.
Vill jag få någonting att se varmare ut, då kanske jag tar en kallare kontrast. Vill jag få någonting kallare, då kanske jag tar en varmare kontrast. Så det är hela tiden skillnaden, referenspunkterna där. Men om jag kommer till finalen och så tänker jag inte, så säger jag bara, men printa bara bilden. Då har jag inte ens tänkt på det. Så att det finns så många möjligheter att jobba med. Vad är det viktiga? Hur framhäver jag det? Hur drar jag ner det? De andra sakerna då?
Ja, vad kul. Jag tycker det är jättespännande. Det känns som jag har lärt mig så otroligt mycket. Men alltså min främsta lärdom är ju att jag måste ju testprinta allt innan jag ens skickar in, för det gjorde inte jag.
Nej.
Och så, på en av mina bilder där var det ju att min bakgrund på den digitala filen såg den ju helt svart ut, men det var inte så fint i bakgrunden på printen sen. Och det är ju sånt där dumt misstag som så lätt hade kunnat undvikas, men man lär sig den hårda vägen.
Och hur ska du undvika det nästa gång?
Jag tänker ju att jag vill testprinta allt innan jag ens skickar in det digitalt och titta på hur det ser ut.
Ja, just det. Testprinta innan du skickar in det digitalt. Superbra.
Precis.
Och sen vet jag att du har väldigt duktiga kompisar också i fotografvärlden som tar medaljer över flera år. Så att om de lämnar feedback på det,
precis,
då får du ytterligare, du plockar upp mängder av grejer. Jag kan säga att jag tror att nästan alla som tog medalj i år har jobbat med feedback långt innan, där vi har diskuterat, argumenterat, bilderna plockat upp. Den här vann guld i dokumentära klassen.
Ja, den är otrolig.
Ja, här i dokumentära klassen för lyssnarna då får man inte knappt redigera någonting. Jag får ju liksom beskära bilden. Mm. Jag får bränna och ljusa upp. Men jag får inte
dokumentär
ta bort saker.
Bröllop ska vi tillägga.
Ja,
precis.
Så här är ju, och i en sån här bild, då har jag använt ett helt annat papper som är cancel platin, som är kan återge de svarta delarna och nyanserna och de ljusa delarna lite mer. Det har större ska vi säga, omfång av svarta.
Mm.
Här var det ett jag gissade att det skulle vara ett problem med de ljusa poängen, för att domarna kommer kolla. Man tittar oftast på vad som är ljusast. Och det är ju sol och det är spotlights och så som brukar vara ljusast då. Här var tanken då att vända en möjlig, ska vi säga, nackdel till en fördel. Så jag döpte den till Spotlights on Love.
Just det.
Så att när ni tävlar med bilder så kan ni också fundera över, kan jag vrida till titeln lite så att det blir någonting som rycker om? Kan vända en potentiell nackdel kanske till en fördel? Kan det bli lite mer debatt hos domarna som får den att liksom där? Så här ser ni istället här har jag lämnat ett glapp till printen. Det är det säkra sättet att göra tävlingsbilden. För att man får inte övertäcka det här speciellt mycket. Övertäcker man för mycket, då blir man diskad. Mm-hmm. Så på förra bilden, på den här bilden, då är det inte överlappat. Nej. Så jag var extremt noga. Det här är inte ett glapp, menar jag. Utan den är perspektiv överlappar bilden. Men bara med en millimeter på varje sida.
Just det.
Varför? Jo, jag vill inte att det skulle vara tre olika vita färger. Snövit, pappersvit och perspektivvit. Det blir inte så. Men i den här så bedömde jag att där skärs inte den svartvita bilden. Så då kan jag lämna ett glapp och göra det mer säkert för att inte bli diskad. Varför passepartout är en annan fråga som jag får. Jo, nummer ett. När vi packar de här på varandra, då skyddar jag. Passepartout skyddar. Tänk att det ligger massa bilder på varandra. Tar jag bort passepartout, då ligger det ju hela tiden massa bilder på varandra och skrapar. Och sen när du lämnar fram din bild så har du skrapmärken på dem. Så passepartout inte bara ramar in det och inte bara framhäver med skillnaden i tonalitet, utan den skyddar också och gör det mer säkert.
När du tog den bilden, den bröllopsbilden, kände du så här, det här är en bild som kan vara något?
Ja och nej. Jag hade satt en kamerablixt så här. Den kamerablixten studsar in direkt för att lysa upp dem. Och så styr den två andra blixtar vid sidan om. Så för att de skulle börja dansa på dansgolvet och så. Men så plötsligt så sätter de igång, DJ:n sätter igång spottarna och rökmaskinen tror jag det var också. Alltså det blir bara det blir bara hula. Jag visste inte att han skulle sätta på så mycket och då blir det liksom wow.
På tal om att hantera det oväntade liksom.
Ja, så bara mina inställningar. Ah, men det är liksom ett ögonblick som inte kommer tillbaka. Så bara skjut, kolla, skjut. Så jag försökte ju skjuta, se direkt i kameran som tur är nu liksom, så med nyare kameror så ser vi ju lättare. Och switcha inställningarna tills jag liksom lyckades då. Men det var ju för mig så var det ett extremt stressat ögonblick när de satte på det här. Och jag var tvungen att liksom snabbt anpassa mig efter den nya ljussituationen då.
Ja, men det blev ett fantastiskt resultat.
Ja, tack.
Du, John, jag skulle kunna prata i all evighet med dig. Men jag har ju en Facebookgrupp och en Instagram för fotopodden där jag har lagt ut frågestund. Och jag har fått jättemycket frågor. Så jag tänker att nu måste vi svänga in på jag dem som är med. Det är jättemånga som har tyckt det är jättekul att du är med. Och du var en önskad gäst redan innan SM i år, men ännu mer efter. Så det är roligt. Men Emily undrar, vilken är din go-to-uppsättning för studiofoto?
Nummer ett får jag säga att jag är ju lite annorlunda. Jag står i studion nu, jag är i studion. Men jag är sämre i studion. Av någon anledning. Jag tycker att här har jag kontroll på allting. Men av någon anledning så är jag sämre här än när jag har tidspress och det är kaotiskt. Jag vet inte varför faktiskt. Ja, det kanske är
jobba
för att
bra mot deadlines eller press.
Ja, men när det är kaos, tidspress och så lyckas jag bli mer kreativ av någon anledning.
Mm.
Men med det sagt, vad har jag för go-to? Jag skulle säga att jag har ett stort ljus som är fjädrande. Det vill säga att det riktas inte rakt på. Högre upp, strålar ner förbi mig så att jag tar det här mjuka fjädrande ljuset. Jag kanske lättar upp med en bouncer eller liknande. På andra sidan, beroende på vad jag vill ha för ton. Och kanske någon liten upplättnings, liten kick här. Beroende på om det är svart mot svart bakgrund så kan jag jobba med ett rimlight, kantljus. För att separera från bakgrunden. Mm. Så.
Just det.
Det är en variant då. En annan variant är att göra de här clamshell. När jag sätter ljuset från det här hållet. Så att jag sätter ett huvudljus som strålar ner där. Mm. Och en liten bouncer eller en blixt under. Så, som är en till två stopp mindre ljus än huvudljuset här. För då får man också då får man en annan spill på bakgrunden.
Just ja.
Vill jag få det mörkare här så, och kontrollera det så använder jag oftast grid. Hur ser det ut på bröllop då? Många gånger så tar jag med mig, jag packar så mycket jag kan. Men jag är ensam och det skulle nog vara, när jag blir äldre och får mer problem i kroppen. Så skulle jag nog behöva någon som liksom hjälpte mig med de fysiska grejerna. Men hur ser det ut på bröllop då? Ja, precis. Precis. Jag har ju med mig blixt på kameran, så att jag skjuter sällan direkt utan jag studsar blixtarna. Den blixtarna eller remoten kan styra andra. Jag har semi-små blixtar på 200 wattsekunder där jag kan forma ljuset på olika sätt. Jag har massa olika gels för att färga eller forma ljuset. Så vill jag ha spotta bakom för att få siluetter, då gör jag det. Vill jag spotta dem så här, vill jag sätta ljuset på talarna så sätter jag ut dem där, spottar dem där så att det blir mörkt runt omkring och fånga talarna. Sen har jag upp till 1200 wattsekund blixtar när jag ska ut och kämpa mot solen och jag ska fånga sådana här snabba ögonblick när de springer mot varandra och ska tävla mot solen där. Ja, behöver jag flytta dem lite längre ifrån då behöver jag en starkare blixt och så ska den hänga med också.
Just det. Men de här blixtarna du nämner nu, vilka blixtar, vilka är det? De är lite svagare och de lite starkare.
Jag har V1 på kameran, Godox. Jag har AD200 som jag brukar ta med mig portabelt. Jag har AD1200 som är en stor sån batterigrej.
Just
det. Det finns, alltså, det är pros and cons med allting. Det finns jättebra andra märken också. Så, men det är vad jag använder oftast då.
Ja, kul. Så nu har jag fått en fråga här också. Vad gör störst impact? Modellens utseende, blick och uttryck eller fotografens skills?
Om man skulle fota en tråkig person i bra ljus eller om man skulle fota en känd person i snapshot så kommer ju den kända personen förmodligen bli mycket mer uppmärksammad. Men då får vi prata om vilken kontext är det? Är det för att det är en tidningsartikel? Är det för att tävla i fotning?
Mm.
Är det för att lägga ut på dina sociala medier? Alltså vad är ramen för det? Är det en tidningsartikel som ska sälja lösnummer? Ja, förmodligen om jag fotar Trump där så blir det säljer mer än när jag fotar nobody i ett snyggt ljus. Då kommer inte ens visa den. Så. Däremot när det är tävling på hög nivå, nu är det så väldigt många duktiga fotografer vi har i det här landet, när vi tävlar i SM det blir bara högre och högre konkurrens, det är jättekul, men då är det både och. Alltså, man kan säga att när det är låg konkurrens, då kan man förlora på gungorna och ta igen på karusellerna. Men när det är hög konkurrens, ja, du kan inte förlora så mycket på gungorna. Liksom. Dåligt ljus, då är du helt körd. Alltså, har du taskigt ljus, eller som händer ibland att skärpan är på fel ställe när man kollar närmare, när man ser på print. Då är du körd, liksom. Det går inte.
Ja, att, och så ska det väl ändå vara ett mästerskap, tänker jag. Ja. Sen så undrar Hanna här om du kan berätta om din fantastiska vinnarbild Pool of Love. Hur är den fotad och hur är den redigerad?
Det är ju en drönarbild. Ja. Och de har precis haft cocktailtimme. Ja. Och de ska in, gästerna går runt och jag frågar, de går in och ska äta middag. Och jag frågar bröllopsparet, är det okej innan middagen startar om jag lyfter drönaren, tar några snabba bilder och sen går ni in? Och så får jag agera väldigt, väldigt snabbt då.
Precis.
Solen är ju ganska låg. Och det blir ju ett stilistiskt, ska vi säga, foto. Och tanken där är att de ska gå runt så att de följer en cirkulär bana så här. Och om ni ser deras skuggor så pekar de mot handtaget som formas, där skuggan formas i hjärtat. Så att deras skuggor pekar mot hjärtat för att leda blicken. Så kan man också se i färghjul. Vad är motsatsfärgerna? Så att det här, och där blågul. Finns ytterligare en dimension. Ja, det finns ytterligare en dimension till det här. Vad är det för färghjul som används digitalt, till exempel i Photoshop och Lightroom? Det är RGB. Rött, grönt, blått. Men vad är det för färghjul som modartister gör, som målare använt i hundratals år? Det är ett annat färghjul. Det här är RYB.
Så att
när man tittar på motsatta sidor här så ser det lite olika ut. Och jag har valt att designa lite mer efter vad målare och designer gör än vad digitala programmerare och hur en liksom, lysdioder och sånt funkar. Då. Och då är det mer i det blåa och orangea hållet som bilden jobbar i. Då. Man ska få lite nördig förklaring och kanske paja den helt och hållet genom att bryta ner den.
Så. Alltså jag har så mycket frågor hela tiden, men jag blir så imponerad över vilken detaljnivå du tänker på och jobbar på. Det är verkligen verkligen imponerande. Men för jag har fått en annan fråga också.
Ja.
Som var just om drönarfoto. Där en skriver att jag tycker det är jättespännande med drönare, men jag tycker också det är lite stressigt att hinna med och få till det. Så hur gör du för att få in det i bröllopsfotograferingen?
Ja, alltså bröllopsdagar kan ju vara, det är ju tidsbegränsat. Det är inte så att jag inte känner av det. Jag har alltid för lite tid. Så att jag förstår precis vad Hanna Lund som frågar menar. Vad jag gör, det börjar ju när vi diskuterar planeringen. Det börjar ju långt innan bröllopsdagen. När vi diskuterar hur mycket tid vill ni ge fotningen? När passar det? Att ta den tiden. Och anledningen att jag fotar med drönare också, det är ju för att jag vill ha en variation. Jag är motsats till de som har ett fast optik, utan jag har en på gott och ont. Och jag har en variation för att min känsla är att skapa en variation av vinklar. Och vill jag ha stora, vida omvärldsbilder, ja, då har det varit en sån redskap i arsenalen. Men det börjar redan innan i planeringen. Och så får jag också kolla på drönarkartan så jag inte bara kommer dit och lyfter upp, utan se, får jag lyfta den? Så.
Exakt.
Och hur högt får jag lyfta den? Liksom,
precis. För de som inte vet så finns det ju ett verktyg, kan man kalla det, som heter drönarkartan, där det finns information om var man får flyga drönare i Sverige, hur högt man får flyga, om det finns några helikopterplattor eller flygplatser i närheten som man måste ta hänsyn till, naturreservat och annat man behöver tänka på. Vad har du för drönare då?
DJI Mavic 2 Pro. Där tror jag att jag fick till det rätt.
Precis. Ja, den har jag också. Men jag kommer ut med den lite för sällan.
Ja. Menar, och även där gäller det ju att träna. Så att jag tränar en hel del, liksom bara att, och min fokus är ju bara att ta bilden. Så att jag lyfter den, gör det säkert. Det kan komma fulla bröllopsgäster som säger, åh, jag kan köra en likadan liksom. All säkerhet är ju nummer ett, två, tre. Den
Precis,
snygga, coola bilden kommer ju liksom på långt senare prioplats. Men lyfter den
Precis.
säkert, upp med den där det är tillåtet. Då är det oftast lättare att se från från kameran ner.
Ja.
Då kan jag säga, shit, så ser det ut där, så ser det ut där. Shit, där var det dåligt. Jag måste flytta den lite så att det blir en,
Precis.
ja,
Just
work in progress.
ja. Och apropå det så har jag också fått en fråga som, hur regisserar du paren och vad letar du efter i miljön för att ta dina drönarbilder?
Det hjälper ju med drönarbilder, så hjälper det om det är om solen kommer ner och är låg så det kastar skuggor många gånger.
Precis.
Så solen, då blir det ju starkare kontrast. Och du har ledande linjer med skuggor. Så själv så tycker jag många gånger om när solen är framme och det blir lite, att den är lite lägre så det kastar skuggor. Sen är det inte alltid att man har den lyxen liksom att ibland får man ju ta det när man måste ta det. Men
Precis.
ja, så.
Ja. Men vad letar du i miljön då för att få till en bra drönarbild?
Dels så är det ju vad jag tolkar är viktigt för bröllopsparen, men ibland så vet de ju inte själva det, och jag letar efter, det kan vara ledande linjer, det kan vara med att få med platser och sånt som är betydande för dem. Om de har
Just
förlovat sig där någonstans till exempel, då är det viktigt, betyder det någonting. Vi kan få en väg ner som leder in mot dem, så att vi läser ju från vänster till höger och från uppifrån och ner. Så kan jag få en
Just det.
ledande linje som går från vänster till höger och ner, och till exempel diagonaliteten. Då hjälper man blicken där. Om de
Just det.
vänder sig framåt där, då kan det vara liksom framåt i framtidsblick. Vänder de sig tillbaka så kan det vara tillbakablick. Så det beror på symboliken och budskapet där också.
Just det. Sen så var det en till fråga. Och då tolkar jag den inte som vad du har för idé, utan om du har några bildidéer som du väntar på rätt tillfälle för till framtida tävlingar.
Ja, det har jag. Och det,
Hur sitter du
ja,
och
det har jag.
marinerar?
Ja, men jag har flera. Jag skriver ju ner när jag tar inspiration. Jag skriver ner olika saker. Och ibland, så jag tar ju ofta bilder som faller platt pladask, och när jag testar dem på familjen eller kompisar. Så att det tar lång tid för mig att lära mig. Men till slut så hittar jag oftast lösningen på det. Men det kan vara omvänt också. Jag har bilder som om jag tar upp den här nu, den är plast. Men den här bilden till exempel, Bride with a Seaside View. Den kom tvåa i porträtt. Den har jag inte kunnat redigera förrän nu på senare år, när jag har blivit bättre och lärt mig hur jag. Så att den bilden väntade jag med att ställa upp i tävling. Jag har fortfarande
Vad
några saker som
roligt.
jag ska förbättra i den, men då fick jag istället vänta för att min retusch och sånt var inte tillräckligt bra. Och då har jag sparat den, och så har jag jobbat med det och frågat dem som är bättre än mig och jobbat med det tills jag var tillräckligt nöjd, och då kunde jag vara med den.
Ja, vad kul. Ja, vissa, det känns ju verkligen som att vissa saker behöver man marinera i sitt inre på något sätt.
Ja, absolut. Jag håller helt med.
Jag brukar också alltid fråga i slutet om
Ja.
du har något tips till någon som är nyare fotograf som vill börja tävla, börja fota bröllop, börja printa. Nu är det ganska brett eftersom du gör så mycket, men om man vill göra det du gör, vad skulle du säga till någon som är ny?
Men börja göra det. Vänta inte på någonting. Kör. Kör så. Så att det ena är tiden du spenderar på det. Ha med dig kamera. Så när du går någonstans, ta med dig den. Nummer två är, välj de du lyssnar på. För att de som ger tummen upp på nätet kanske inte är kvalificerade för att ta dig framåt i din utveckling, utan det är mer att de är schyssta. Du och jag är kompisar, tummen upp. Det betyder inte att du har gjort en bra bild och den kan inte förbättras. Välj ut mentorer som kan hjälpa dig. Det kortar av tiden. Och efter det här samtalet, vi har dragit över tiden här lite nu, tror jag, så kommer jag själv sitta och lyssna på feedback på mina tävlingsbilder, mina medaljbilder för att ta dem och göra dem bättre. För även de har brister och jag är jättesugen på att höra hur jag kan utveckla de bilderna för nästa tävling och jag kan utveckla mig själv. Men det är från personer som jag verkligen litar på, som har bra track record. Det är inte liksom någon hejba bribba från nätet som råkar kommentera. Så, utan jag verkligen litar på dem.
Bra tips. Men jätteroligt att du hade möjlighet att vara med i Fotopodden, John. Om man vill se mer av dig och dina bilder på internet, vart går man då? Och om man vill beställa printer av dig?
Ja, just det. Jag har John Hellström Foto, JohnHellstromPhoto på Instagram. Och så har jag Hellström Studio, tror jag. Jag har en Instagram-sida för print också. Min webbsida är för print är Hellström Studio eller Hellstromstudio.com.
Just det.
Och min fotosida är Hellström.com.
Just ja.
Den sistnämnda där har jag lite dåligt samvete för jag fastnade i, jag behöver ge den lite kärlek här nu.
Ja.
Så,
men behöver vi inte alla det med våra sidor?
Ja, ja, det kanske är så.
Ja, men tusen tack John, ha det bra.
Bra, tusen tack och jag ser fram emot att se massa nya på nästa SM då.